Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Först hade hon pressat stenhårt av svenska armén att köra då förnödenheter till de svenska trupperna. Och sen när de svenska trupperna slås av ryssarna, ja, då drabbas de ju av ryska krav, så kallade kontributioner. Dels att de skulle köra och leverera och långa körslor med hästarna, stackars utmattade hästar som bönderna behövde till vårbruket och till slotten och så vidare. Men som var många dog ju därför att de inte klarade de där påfrestningarna. Förödande. Och sen då när ryssarna kom då, så skulle de ovanpå då körslorna skulle de dessutom leverera då mat och foder och inte minst hö till de ryska trupperna. Och det var inte så att en genomsnittlig bonde vid den tiden hade något överskott på hö. De hade hö så att de klarade sig till nästa sommar när de fick nytt hö, och detsamma med kornet.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Den 25 mars 1809 invaderar ryska trupper övre Norrland för att sätta press på Sverige att ge upp Finland. Först i november samma år lämnade sista ryska soldaterna Sverige. Under ockupationen får civilbefolkningen utstå tvångsrekvirering av mat, foder och boskap. Dessutom följer dödliga sjukdomar i både de svenska och de utländska truppernas spår. Men ockupationen blev trots allt relativt mild.
Den välkända journalisten KG Bergström är aktuell med boken Nöd och död, den ryska ockupationen i norr 1809. Hej!
Hej!
Vad trevligt, vi sitter faktiskt hemma hos dig här ute i Bromma. Vad trevligt att få komma hit.
Ja, absolut. Du är så välkommen.
Ja. Du har ju bakgrund uppifrån Norrland. Du är uppväxt i en liten by utanför Kalix, om jag har förstått saken rätt.
Absolut, och där har mina förfäder bott så länge det går att kartlägga dem, i varje fall från 1500-talet, förmodligen ännu tidigare.
Mm. Så det här är liksom ett ämne. Vi ska prata om det finska kriget och då den ryska ockupationen i Sverige då 1809 i övre Norrland. Så att, men i din bok så kommer du med många så här spännande exempel som man kanske inte alltid kan vara helt säkra på om de är korrekta. Men det är den här muntliga traditionen här. Finns det fortfarande en levande berättartradition, eller är det för långt tillbaka ifrån de här händelserna som utspelades i 1809?
Det finns absolut fortfarande minnen. Sen boken kom ut så har jag fått två exempel på sådana som jag visste en lite vaks hade hört talas om tidigare, men som jag inte tog med, men som ändå är exempel på den lite diskutabla muntliga traditionen. Diskutabla när det handlar om trovärdighet. Jag fick reda på då av en sommarstugegranne att i grannbyn så finns det en rysk skatt. Därför att när ryssarna med en ordonnang skulle åka till soldaterna och betala deras löner, deras sålder, så blev ordonansen ihjälslagen av någon ortsbo som tog pengarna helt enkelt. Och så grävde han ner dem någonstans då i grannbyn. Problemet var att de aldrig hittade den där. Men det är ju ett exempel. Ett annat exempel var det att någon sa: men KG, varför har du inte berättat att ryssarna använde Kalix kyrka som stall 1809? Jag kollade det där då med de som kan kyrkohistorien där. De ansåg inte att det fanns riktigt några belägg för det. Jag tror inte heller på den första delen där, och därför skulle någon svensk ortsbo ha slagit ihjäl en rysk officer antal eller soldater uttaget. Då hade ryssarna svarat med alltså då vedergällningar som, det finns ju exempel i boken.
Det finns ju exempel på det.
Precis, ja. Så att det är inte så att någon av grannbyborna skulle ha överlevt den delen, så att jag tror inte lite på det, men det finns sådana här berättelser. Jag var själv, jag är ju lärare i Ödjunkt i historia och engelska från början, och jag undervisade i en by mellan Kalix och Haparanda då, som där båda arméerna gick förbi 1809, och jag sa till eleverna, men kan ni inte kolla hemma med era föräldrar, det måste ju ändå finnas mycket berättelser om vad som hände då när två stora arméer klampar förbi. Ja, då kom du tillbaka och jag sa att ja, de gick in i en lagård en gång och tog en kviga. Kviga, alltså då en ung, ja, och det var ytterst sannolikt. Det var ju så de försörjdes eftersom de inte hade egen mat. Men just därifrån så kom det inte, fanns det inte flera exempel än det.
Nej, men det är ju ganska långt bak i tiden ändå. Så här. Men du verkar närmast lite arg, ska jag säga. Arg är väl att ta i, men du är bekymrad lite över att den här perioden knappt nämns i svenska historieböcker. Och just att det här handlar om den sista ockupationen av svensk mark egentligen.
Ja, i varje fall den senaste.
Senare, ja. Vi får hoppas att det är den sista.
Vi får hoppas att det är det. Absolut, jag har varit upprörd ända sedan jag gick gymnasiet. Yes. Och högstadiet kanske redan också. Och i läroböckerna såg så lite om kapitulationen i Kalix och den svenska armén och det som blev upprinnelsen till den ockupationen. I bästa fall nämndes i någon bisats, men i en del böcker inte alls. Och du kan ju bara tänka det. Låt oss säga att Skåne hade varit ockuperat under samma tidsperiod. Mm. Hur mycket det inte skulle ha stått i läroböcker om det. Men i och med att det var uppe i övre Norrland, som tyvärr har behandlats styrmoderligt av opinionsbildare och läroboksförfattare och så vidare, så fick det inte alls det utrymme och den uppmärksamhet som detta förtjänar. Det är ju något alldeles otroligt att en stor del av svensk fastland var ockuperat, och även om det var en begränsad tid och även om det inte var någon blodig ockupation, så var det lika fullt en ockupation.
Mm. Nej, ja, man kan ju jämföra med till exempel rysshärjningarna nere i söderöver, som jag tror de flesta ändå har hört talas om någon gång i sitt
liv. Jo, och där jag har inga problem med att de kanske har fått mera uppmärksamhet. Dels var det så att de var då närmare då tätorter och befolkningscentra än vad ockupationen var. Men dessutom var det så att de var så mycket, mycket värre, så mycket blodigare, där man såg ihjäl präster och man brände kyrkor och man brände vanliga bosättningar. Mm. Bara i Roslagen nämner jag i boken då en exakt antal gårdar och hemma som liksom bara förstördes av.
Men jag har en liten teori ändå om det. Det kanske inte bara handlar om att det är lite i periferin då ifrån centralmakten, utan det här är ju knappast något Sverige stolt över, att vi var ockuperade nästan 7 månader.
Nej.
Det är ju ingenting man vill kanske slå på trumman för.
Nej, det är alldeles riktigt. Men samtidigt kan man ju då se emot det, kan man invända att finska kriget då var ju sannoliken ingen framgång, verkligen ingenting som svenskarna själva var det minsta stolta över, eftersom vi förlorade i stort sett varje gång vi handlade i strid med ryssarna, och till slut förlorade Finland. Så att jag tror inte att det räcker som förklaring, utan jag tror tyvärr att övre Norrland har behandlats styrmoderligt, opinionsbildare och liknande, de har inte samma intresse. För dem så är övre Norrland långt mindre viktigt. Det går inte att jämföra med Sydsverige.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du har hittat en intressant, närmast ögonvittne av en bondmora som heter Sara-Lisa Näslund. Vad kan hon berätta om ockupationen?
Ja, men jag kan läsa då det hon skrev i ett brev då i slutet av augusti 1809. Ryssarnas avresa härifrån är skriven med järnstil i våra hjärtan. Gud förskone oss och våra barn ifrån sånt elände. Så att veckan i augusti är de mest ängsliga dagar jag genomlevat i världen. Vid deras avresa den 26 augusti fanns ej en bit bröd i mitt hus. Ej ett kvarter mjöl i mina ägor. Mina kreatur bortrövades av fiendens trupper. Vad skulle mitt husfolk leva med? Mina 5 kor, hästen, 12 getter, svinen, allt bortrövats.
Mm. Det var ju så här trupperna som du redan har nämnt där. Det här var ju på det här sättet trupperna försörjdes på det här sättet genom att ta ut ifrån den lokala befolkningen egentligen.
Jo, men då ska man veta då att hon drabbades då. För henne så var det här mer förödande på ett sätt, därför att hon var gift med en riksdagsman som satt i bondeståndet i Stockholm. Han var inte hemma då, men i alla fall. Och ryssarna då, till skillnad från på 1700-talet då de härjade vilt och slog överheten, präster och alla möjliga och dräpte dem, så hade de lärt sig läxan att man ska inte reta upp allmogena och medborgarna hur som helst. Och allra minst de som var lite mäktiga. Mm. Så hon hade fått en så kallad vaktryss. Ryska befälet hade helt enkelt placerat ut en ryss som skulle försvara gården mot ryska soldaters härjningar. Så att hon fram till den här tidpunkten så hade hon och familjen klarat sig jättebra, och inte någon som hade brutit sig in i lagern och tagit kreaturliknande. Men det här var ju då från reträtten. Och då var de liksom skoningslösa, då hade de ingenting att förlora, då behövde de inte riskera några bondeuppror, nu var de ju på väg ut ur Västerbotten, och då tog de uppenbart då. Då hade de inga hänsyn.
Mm. För det här, vad som är så unikt med det här, för det finns inte så många bönder och så som skriver om de här händelserna, eller hur?
Alltså vanligt folk i teorin kunde de nog läsa och skriva, i varje fall hävdade prästerna det. Men jag undrar ju hur mycket de kunde det. För att jag vet själv från min hemby, den äldsta handlingen som fanns i by och finns i byakistan, den är från 1830, alltså senare än det här. Och då var det så där 10 bönder som undertecknade en handling om hur man skulle reglera kossorna så att de inte bröt sig in på åker och så vidare med stängsel och liknande. Bara en av dessa cirka 10 undertecknade med sitt eget namn, och det var en sergeant som hade gjort karriär då som soldat och fått lära sig det uppenbart då i det militära att skriva och läsa. Alla övriga bönder undertecknade med sitt bomärke, det är en slags liten symbol då som visade då att de inte kunde skriva.
Och om man inte ens kan skriva sitt namn, då är man ju knappast varken läs eller skriv.
Om man ska komma att folkskolestadgan kom 1842, Mm. Och även om prästerna hade lärt ut det här så och det dröjde sen ganska bra tid efter 1842 också innan det började fungera.
Men det finns ju ändå en bild av att bönderna kunde läsa redan egentligen från reformationen, men det kanske inte stämde riktigt, ja, i Norrland då.
Och det kan mycket väl vara så att det längre söderut fungerade bättre. Mm. Men samtidigt så antar jag att det här har jag verkligen inte studerat något, men jag tippar att vilka var det som avgjorde om bönderna kunde läsa och skriva? Ja, det var väl prästerna rimligen som hade ett eget intresse då, för de hade säkert någon order från ärkebiskopen om att nu ska ni se till då att sockenborna då kan läsa och skriva Bibeln och allt sånt där. Eller läsa Bibeln och så vidare.
Ja, jag förstår. Men Norrland vid den här tiden, vi pratar ju 1809 här. Det är ju, Sverige var ju ett fattigt land överhuvudtaget. Var det ännu fattigare i Norrland? I övre Norrland, ska vi säga.
Ja, tveklöst. Därför att klimatet gjorde ju att det växte sämre, helt enkelt. Mm. Det inträffade oftare missväxtår, frost och så vidare. Det var ju dessutom så att detta var en väldigt skogrik del. Vi hade inte de bördiga slätt som finns i södra och mellersta Sverige. Mm. Så att tveklöst då, eftersom det här var ju då före industrialiseringen, så att folk levde ju på det jordbruket gav. Så att det är nog tveklöst. Naturligtvis inte alla, så länge det inte inträffar då, de orden inte inträffar missväxtår och kornet räckte till mjöl och så vidare. Och mjölk och kött hade man ju då ändå från kreaturen. Mm. Så att normalt klarar de sig nog hyggligt, men det jämfört med Skåne så är det nog ingen tvekan om att det var väldigt fattigt.
Vi vet ju det att under den stora svälten 1864-1865 så drabbades ju Norrland synnerligen hårt.
Absolut, men nu finns ju då en mycket bra bok just om svälten då. Och det är 1867 framförallt var det med. Men det är ju tveklöst att framförallt inlandet då, jag tror här kan man verkligen tala om Norrlands inland. Det handlade inte bara om Norrbotten och Västerbotten, utan här i Dalen, Jämtland och så vidare också. Det var ju jättetufft.
Invasionen där 1809 i övre Norrland, det här var ju inget nytt egentligen. Det här är många gånger förr ryssarna hade varit härjat, särskilt här i övre Norrland, eller hur?
Ja, det var ju 1714 till 1721 i slutskedet av Karl den XII:s regim och de första åren efter hans död. Men det var ju då de härjade längs hela kusten, inte minst i Roslagen, och de stoppades ju först bara någon mil utanför Stockholms innerstad, och även längre söderut då, längs kusterna så härjade de mycket mer oorganiserat än när det gäller 1809. Men kosackerna då, de dödade nästan urskillningslöst, och de var ju fullständigt hänsynslösa. Från en grannby till min hemby så berättas det då att det var ju alldeles kolmörkt på landsbygden då, för att de skulle se då vart de skulle ta sig fram. Ja, vad gjorde de då i brist på gatlyktor? Jo, då brände de ner gårdarna så att de kunde ledas av elden då. Ja, det var ju förskräckligt.
Om man läser om svenskarnas härjningar i Ukraina och sånt där, så är inte det heller så det är hemskt trevligt, får man säga.
Absolut, kriget tar fram det sämsta hos människan, och självklart så var inte svenskarna några
föredömen. Men du, jag menar, hela Finland var ju erövrat här under en ganska kort period, och man hade kommit fram till ett stillestånd i slutet på 1808. Men nu går ju ryssarna in då i övre Norrland igen i början på 1809. Varför gör man det egentligen?
Ja, det blir då ett vapenstillestånd från november någon gång 1808 till i slutet av mars, då man säger upp vapenvilande en viss tid som krävs för att det ska effektueras. Så det var helt enkelt så att de ville sätta press på Sverige. Det här ingick ju då i ett stort politiskt spel där man då hade något så osannolikt som en allians mellan Ryssland, Frankrike och även Danmark och kanske ytterligare några makter var med där som ville knäcka England eller Storbritannien, som Sverige då var allierad med. Och då ville helt enkelt ryssarna tyckte att nej, nu har det varit vapenvila si och så långt och nu har vi fått lite leveranser av mat och sådär. Så att nu går vi in i Sverige för att öka pressen på dem så att de blir mer förhandlingsvilliga och få dem att ansluta sig till något som kallas kontinentalblockaden, som innebar att man blockerade brittiska varor, vilket Sverige då inte hade velat ansluta sig till. Så att det var bakgrunden.
Mm.
Annars är det ju så osannolikt att man inleder då liksom, orsaken till att man hade vapenvila då i slutet på hösten var naturligtvis att inför vintern så hade ingen part något intresse då eftersom det var så himla kallt och framförallt så svårt då att ordna försörjningen. Mm. Men i slutet av vintern
Man kanske egentligen aldrig var intresserad av att erövra delar Sverige.
Ja. Det finns ingenting som tyder på det. Det har funnits uppgifter om att Ryssland och Danmark skulle haft tankar på att dela Sverige vid Motala ström eller var det var någonstans. Men det finns inte några tydliga belägg för det, utan det handlade om att tvinga Sverige till underkastelse förhandlingsmässigt.
Mm. Det fanns ju svenska trupper då i övre Norrland. I vilket skick var de vid den här tiden egentligen?
Utomordentligt dåligt skick. I sämre skick än de ryska soldaterna. Förmodligen kan det också ha spelat in att ryssarna hade via kunskaper sett hur oerhört eländigt det stod till. Framförallt i Torneå, där då den svensk-finska armén stod. Det var mest faktiskt finska soldater eftersom de svenska soldaterna de hade skickats hem till sina boställen eller rotar eftersom då kunde de försörja sig själva.
Mm.
Men det var sjukdomar som fick finska officerare att tala om att vi befinner oss i dödens väntrum och Torneå kallades dödens rike. Extremt höga dödstal och i lite slarvigt kallas det fältsjukan. Men det var
en blandning av sjukdomar egentligen.
Ja visst, det var flera olika sjukdomar, men tyfus, dysenteri och smittkoppor var de då, framförallt tyfus och dysenteri var de som tog väldigt många. Så småningom kom ryska soldater de med smittkoppor också, men det var inte riktigt lika omfattande, men en del dog i det också.
Mm. Är det här orsaken till att de svenska trupperna i Kalix kapitulerar egentligen utan strid, eller?
Det bidrog naturligtvis därför att den stackars, inom citationstecken, svenska generalen där uppe, han hade ju färre soldater till sitt förfogande.
Mm.
Det berodde naturligtvis inte bara på att flera hade dött och så vidare, utan också att arméledningen inte prioriterade tillräckligt många. Men det inträffar flera andra saker som nog spelar en större roll. Framförallt när vapenvilan sagts upp och man börjar förhandla svenskar och ryssar, så fick man plötsligt då, fick ledningen upp i Kalix besked från Umeå att ryssarna hade gått över Kvarken och intagit Umeå. Och det innebar ju då att han var kringränd då, den stackars generalen där uppe då. Och samtidigt så kom det också uppgifter om att kungen, som ju sannolikt formellt var högste general, han hade ju avsatts i en statskupp 13 mars, ett par veckor före då, som blev kapitulationen i Kalix.
Så det var ganska många orsaker egentligen.
Men den avgörande är då att ryska trupperna var fler, de var starkare. Och sen så det strategiska läget när ryssarna hade gått över och intagit Umeå innebar att reträttvägen var ju då försvårad.
Men Sverige just nu är ju, i den här tiden är ju egentligen en nation i fullständigt förfall. Jag menar, man har förlorat en tredjedel av sitt territorium till ärkefienden. Kungen avsatt i en kung som inte var populär, som sen blev avsatt i en statskupp. Jag menar, det är svårt att tänka sig mycket värre läge egentligen för en nation.
Ja, visst, och han blev ju avsatt då av generalerna och av officerarna.
En militärkupp egentligen.
Ja, det kan man absolut, det tycker jag man kan kalla det. Och det berodde på att de var så missnöjda med hur han hade lett kriget. Sen var inte sannoliken alla officerare särskilt skickliga heller. Men absolut, läget var ju, vad kuppmakarna tänkte sig, det var ju att så fort som möjligt få fred. De ville framförallt, de ville framförallt göra upp med Napoleon. Men de tog också kontakter med ryske tsaren för att få dem helst att avbryta.
De hade ju oftast en, jag tyckte de här officerarna här, när man läser om det, hade en ganska naiv bild av Napoleon, tror jag. För att Gustav den fjärde Adolf, han avskydde ju Napoleon. Precis, hjärtligt. Medan de här verkar ju tro att de skulle bli jättekompisar, absolut, med Napoleon, vilket absolut. Napoleon knappast var intresserad av.
Nej, och Napoleon meddelade ju något samtal med någon diplomat att här, jag begriper inte på de här märkliga svenskarna. De tog liksom att han ska plötsligt ställa sig på deras sida mot Ryssland då, som han då hade fått sin vapenbroder, mot löfte att han skulle påverka då vilken som skulle bli ny svensk kung. Mm. Nej, de var ju naiva och överskattade fullständigt Napoleons intresse av att göra upp med lilla Sverige då och svika då, när han hade fått ett sånt förhandlingstrumfkort som en allians med Ryssland som han hade krigat med bara några år innan.
Mm, ja. Din bok fokuserar ju inte så där väldigt mycket på striderna, utan det är ju mer liksom hur det här påverkar samhället och människorna och hur de drabbas hårt av det här. Men jag tänker, vi får ändå, vilka är de stora slagen här som är värda att prata om ändå?
Det var då, om man tar det söderifrån, Hörnefors, därifrån bröderna Nordahl kom, de legendariska fotbollsspelarna. Där inträffade då det första slaget som svenskarna förlorade. Sen så gjorde ju då svenskarna en landsättning när Västerbotten var ockuperat. Svenska flottan skickade upp soldater på fartyg och det ledde till två slag i Sävar och Ratan som är strax norr om Umeå. Mm. Som svenskarna på pappret möjligen förlorade, men det ledde ju till att ryssarna egentligen då påbörja sin reträtt, så att ryssarna var livrädda hela tiden för landsättningar av, eftersom Sverige hade flott herravälde, eller snarast alliansen med britterna gjorde att ryssarna inte hade kontroll över Bottenviken och Bottenhavet och så vidare. Och sen det allra sista slaget, det var vid Pitsund, så att 1, 2, 3, 4, 5, men Sävar och Ratan är ju de som har tagit sig in i historieböckerna som var då riktigt blodiga slag.
Mm, mm.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag tänkte, innan vi går in på den ryska ockupationen här och hur det påverkade folk, så skulle jag ändå vilja diskutera lite. Det kanske inte alltid var så lätt att ha att göra med den svenska militären heller. På vilket sätt pressade den svenska militären den bondebefolkningen här?
Det var ju det som var mardrömmen för de svenska bönderna, allmogen, landsbygdsbefolkningen där uppe. Först hade de pressat stenhårt av svenska armén att köra då förnödenheter till de svenska trupperna. Mm. Och sen när de svenska trupperna slås av ryssarna, ja, då drabbas de ju av ryska krav, så kallade kontributioner. Dels att de skulle köra och leverera och långa körslor med hästarna, stackars utmattade hästar som bönderna behövde till vårbruket och till slotten och så vidare, men som var många dog ju därför att de inte klarade de påfrestningar. Hästar som fick liksom gå 15 mil för att dra då tunga foror med mat, ammunition, allt möjligt.
Och det som du säger, de här djuren var ju oerhört viktiga för böndernas försörjning.
Precis, alltså det var ju förödande. Och sen då när ryssarna kom då, så skulle de ovanpå då körslorna, skulle de dessutom leverera då mat och foder och inte minst hö till de ryska trupperna. Mm. Och det var inte så att en genomsnittlig bonde vid den tiden hade något överskott på hö. De hade hö så att de klarade sig till nästa sommar när de fick nytt hö. Och detsamma med kornet. Hade skörden varit hygglig, så räckte det naturligtvis till att så korn påföljande år också. Men det var inte några stora överskott, och nu plötsligt så skulle man leverera det och även bröd då. Så att det ledde ju då till att landshövdingen konstaterade då inlagor då till kungen och till de som bestämde i Stockholm att det är ju ren missväxt. Många tvingas blanda bark i brödet.
Men den centralledningen i Sverige, de blev nästan lite... De gillade inte alls den här landshövdingen som tog lite bönderna.
Absolut, det fanns då en landshövding i Västerbotten som ändå liksom inte bara köpte då orderna från generalerna. Utan han sa det att jag ska faktiskt tillgodose alla länsbors intressen. Och han hade ju märkt då att en del bönder rymde inåt landet upp i fjällen, och de gömde sig och gömde hästarna då, för de visste vad som skulle hända om de ställde upp på de här villkoren. Så att nej, det var förfärligt.
Mm. Men sen när ryssarna ockuperade då, blev det ännu hårdare då, eller vad?
Alltså det är enligt den doktorsavhandlingen som professor Umeå har skrivit, så var ju då blev det ännu hårdare då med de ryska kraven, eftersom man hade både transporter men framförallt att man skulle leverera så himla mycket mat och foder och så vidare. Så att försörjningsmässigt så blev det ännu tuffare. Däremot så var det ju jämfört med härjningarna på 70-talet, så var den ju mycket av ockupationen mycket mildare. Ryska befälen uppträdde långt mer anständigt än vad...
Vi har ju redan pratat om att de satt ut såna här ryssvakter för att skydda då de som hade stora gårdar och så.
Precis, det var ju faktiskt intressant. Och ryska befälen, det intryck man får av ryska befälen, det är att de inte bar sig illa åt mot västerbottningarna, utan till och med då när de även de måste ju äta. Så att de ska till och med ha betalat för det de då krävde av bönderna. Så att vid krigsslutet så var det ju en himla massa ryska rubler i omlopp bland bönderna. Sen kan man undra vad de hade för glädje av det senare. Men absolut, utan de största problemen, det var ju vanliga ryska soldater, och ju längre bort från sina befäl de kom, desto sämre betedde de sig, har det berättats där. För att de ryska befälen, när de fick reda på att ryska soldater hade betett sig illa, så straffades de väldigt, väldigt hårt, så hårt. Så att ibland tyckte då civilbefolkningen, den svenska, att nej men gud, så där elaka får ni inte vara mot.
Det var så att de drog sig för att anmäla.
Absolut, de drog sig för att anmäla, därför att de tyckte att straffet var för hårt.
Ja, i den här tiden så var många av de där soldaterna var väl i princip livegna.
Det var absolut, absolut. Ja. Och de var ju naturligtvis utsvultna också. Så att, och så är det ju tyvärr i alla krig att det är civilbefolkningen som ska stå för försörjningen.
Men det finns ändå flera exempel i din bok på där ryssar dödas svenska civilpersoner egentligen. Hur reagerar ryssarna på det?
Ja, i varje fall i ett fall fullständigt osannolikt brutalt. De inte bara avrättade de två ortsborna från Burträsk, utan de krävde dessutom att få alla kreatur i Burträsk. Det vill säga de tog dem och slaktade dem och såg till att soldater fick mat. Och syftet var ju då att vedergälla på ett så hårdhänt sätt så att ingen annan skulle frestas att göra något liknande. Det hade förekommit även före det här då mord på ryska soldater. Helt enkelt därför att civilbefolkningen var så trött på att de bara gick in i ladugårdarna och tog deras, det de skulle leva på, kossor och liknande. Så att man ska samtidigt ha förståelse då för att tålamodet är trött så småningom. I flera fall som jag berättar om i boken här så gjorde inte ryssarna något lika brutalt, men däremot ställdes de inför svensk domstol efter kriget. Men i de fall som jag kände till så friades de då. För att man såg att det var speciella förhållanden.
Men du tar egentligen upp, det är ju enstaka fall du tar upp, så det var ju inte någon grillakrigsföring som pågick
inte,
här egentligen.
Absolut inte.
Många av de här soldaterna, som svenska soldaterna, de var ju finnar egentligen, eller hur?
Absolut.
Och befäl också.
Absolut, väldigt många, jag vet inte andelarna, men framförallt under vapenvilan så var det ju de som låg i Tornio, och även då när kriget var slut så var det ju påtagligt många finska soldater som hade fortsatt att strida då för Sveriges sak trots att deras hemland redan var förlorat och ryssarna hade tagit det. Och till skillnad då från svenska soldater som ändå då i slut skedet fick lite bättre förhållanden, lite bättre kläder och uniform och sådär, så var ju då så bedrövliga omständigheter. Och när general Döbben höll ett väldigt känt och historiskt tal då, tackade de finska trupperna i ett tal i Umeå, så då uppges då kontrasterna var ju så slående mellan de här stackars finska soldaterna, illa klädda, slitna, och dessutom många av dem då handikappade och hade tappat ben och så vidare. Medan de svenska soldaterna var i bättre skick.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Men ryssarna, de betraktade redan Finland som en del av Ryssland här, för de behandlade ju de finska.
Ja, i varje fall finns det ett exempel efter slaget vid Skellefteå som ryssarna vann. Så meddelas det då att herrar infödda finska officerare erhålla pass att återvända till sina hemvist jämte dagtraktament efter vars och ens rang. De finska soldaterna skola likaledes erhålla 2 mått mjöl och 15 kopek i koppar per dag om man till sin hemkomst. Herrar finska officerare skola tillåtas åtnjuta sina årslöner och underhåll till fredslutet. Det var ju väldigt generös ersättning till de här, men jag tippar att det beror på att de hade redan börjat betrakta finska soldater som sina undersåtar, och då ville de inte reta upp dem utan behandla dem hyggligt.
De fick ju en väldigt välvillig behandling även efter kriget. Vi har förstått att många officerarna fick ju sina boställen då, som egentligen var statlig egendom.
Absolut, och de var ju smarta till en början. Så jag är inte övertygad om att alla officerare tyckte att det var så katastrofalt att få en ny herre.
Mm. Men hur utvecklades försörjningsläget här för civilbefolkningen då under ockupationen i övre Norrland?
Ja, det blev ju sämre och sämre, och allra värst då i samband med återtåget. Och då de dessutom stal eller roffade åt sig kor, alltså hundratals kor som de tog och gick in i lagergården och tog, och så drev de dem och hade med sig så länge de hade behov av att få mjölk från dem och kött och så vidare. Då. Så att det var ju förödande.
Mm, mm. Och det här märks också i dödstalen här, eller hur?
Dödstalen påverkas definitivt, så att dödstalen där uppe var dubbelt så höga som i övriga Sverige, och alltså alldeles förödande. Det är något som heter Umeå landsförsamling. Så dog 1809 1033 människor. Den tidigare statistiken som fanns från 1805, då var det bara 182.
Alltså, oj.
Det var ju så otroligt. Och sen återgick det då väldigt snabbt faktiskt. Året därpå, 1810, då kriget var ju, då var det 217 bara som dog, jämfört med 1033.
Det här måste ju ha satt djupa spår i bygden långt fram i tiden egentligen.
Men de hämtade sig ändå enastående väl, både dödstalen och födelse. Det var samma födelsetal, gick ner väldigt mycket 1809. Men det återhämtade sig och normaliserade sig förbluffande snabbt, och det beror ju bland annat då på att de fick ju hjälp från centralmakten. Man skickade upp spannmål söderifrån, även om några av skutorna inte nådde fram. Och man fick fördelaktiga lån som en del avskrevs, och de som hade allra lägst inkomster slapp skatt, och de med lite mera då fick reducerad skatt. Så att det gjordes insatser som bidrog till att de ändå återhämtade sig förbluffande snabbt.
När jag läser din bok får jag ändå intrycket av att det satt ändå en bit in och ger den där hjälpen, eller?
Första gången när en västerbottnisk riksdagsman då krävde då verkligen extra insatser, ja, då var det någon riksdagsman söderifrån som sa att det är väl många bygder här som har drabbats också. Det finns väl ingen anledning att särbehandla övre Norrland då, men det där upphörde ju för ganska snart. Så visste ju då naturligtvis alla viktiga personer i Stockholm att det var exceptionellt med Västerbotten.
Det blir ju ändå fredsförhandlingar sen, och man pratar ju om freden i Fredrikshamn den 17 september 1809. Vad fick den för betydelse för övre Norrland och för Sverige i stort egentligen?
Alltså det var ju en dramatisk fred. Det var ju redan då...
Hård fred.
Ja, jättehård. Redan innan man gick in i freden visste man ju då att Sverige hade förlorat Finland. Men den dåvarande gränsen mellan Västerbotten och Österbotten, den gick längs Kemi älv, alltså inne i nuvarande Finland. Och Sverige ansåg ju att där skulle gränsen fortsätta att gå. Medan ryssarna däremot, de sa att vi vill dra gränsen vid Kalix älv. Och det innebar ju att då kunde man inte hävda längre att det bara var finsktalande då, utan för mig med åtskilliga som bor i Kalix kommun, öster om Kalix, de är ju svensktalande, inte finsktalande. Men så småningom då så gav tsaren med sig då och sa det att okej, då släpper vi väl då Kalix älv som gräns. Tornälv kan ju då bli en kompromiss. Mm. Och någon ryssel där till och med varit lite vårdslös och sagt ja, det är ju bara några lapska kojor mellan då Kalix och Tornälv, så det kan vi väl uthärda.
Ja.
Visserligen var det ju de malmförekomster, de var ju redan kända då. Det var ju då lite värre, men de beslöt att acceptera det, och Sverige ska vara oändligt tacksam att gränsen inte drogs i Kalix älv, för då hade ju då våra malmfyndigheter i malmfälten då, Kiruna och Malmberget, då hade de hamnat på ryska sidan först, och sen vet du inte vad som hade hänt när Finland blev självständigt, om Finland hade velat behålla det då, eller hur det skulle ha gått.
Men ändå så, Sverige förlorar också, de förlorar hela, ja, det är nuvarande Finland, och man förlorar Åland.
Ja. Åland ansågs ju väldigt känsligt därför. Ja. Det var ju att ha pistolen riktad mot huvudstaden konstant, så att absolut, det var nog, många tippar jag i Stockholm tyckte att det var det allra värsta egentligen, att de till och med fick Åland.
Mm. Mm.
För att det fanns uppgifter om att om den här landstigningsoperationen i Sävar och Ratan, om den skulle ha lyckats, så var då nästa tanke att sätta in de trupperna på Åland och befria Åland då, som var ju under rysk kontroll. Men det blev jag aldrig av dem, men nej, Åland, det var väldigt känsligt.
Jag kan tänka mig att Saren kanske hade, han kanske hade sina tankar någon annanstans också. Han var kanske mera, han förstod väl att förr eller senare måste han ta ett tur med Napoleon också.
Säkert. Han tyckte säkert att det var ett väldigt bra utfall att få Åland och så större delen hela fastlandsfinland. Absolut, det var ju en stor framgång för honom, så att han kunde säkert tycka att okej, mellan Kalix och Tornen, låt dem få behålla.
Mm. Men det här är egentligen sista gången som nuvarande Sverige har varit ockuperad av utländska trupper.
Ja, det har varit det. Det var ju skärmytslingar sedan 1814 då Karl den 14 Johan då gick mot Norge då.
Mm.
Det var ju aldrig så att Norge ockuperade någon del av Sverige då. Men det var även 1809 så var ju norska trupper ibland inne i Jämtland. Men det är absolut ingen efter det, och vilket ju är rätt enastående. Men vi ska vara glada för det, ockupationen är inget att önska sig.
Nej. Tack KG Bergström, journalist och författare, aktuell med boken Nöd och död, den ryska ockupationen i norr 1809. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Och om ni gillar det här avsnittet så rekommenderar vi att ni lyssnar på avsnitt 59 om finska kriget 1808-1809.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.